Vi läste igår i Matteus 12 kapitel om synd mot den heliga ande. Och så noterade vi där att Jesus talar om att detta är en synd som inte ska förlåtas varken i den här tidsåldern, i den kommande. Matteus 12 och 32. Det där var ett ord som noterades av kyrkofadern Augustinus. Och Augustinus var en man som, kan vi säga, la grunden för den katolska kyrkans teologi. Därför så undervisade den katolska kyrkan under medeltiden att det skulle finnas syndernas förlåtelse vid de dödas uppståndelse. Och man införde ett system, så att säga, där man bad för de avlidna, och så småningom tog man också betalt för denna bönetjänst. Att de avlidna måtte bli benådade vid de dödas uppståndelse. Och då har vi de berömda avlatsbreven. Och eftersom reformationen tog spjärn just emot dessa avlatsbrev, det var ju det som fick Luther att gå i taket, så att säga, så var ju det första man slängde ut ur teologin, tanken att det skulle kunna finnas nåd vid de dödas uppståndelse. Så vi som kallar oss protestanter, och som alltså har protesten inskriven i sin grundläggande identitet, vi tror inte på något sådant. Men så läste vi att Israel kommer att bli frälst vid de dödas uppståndelse. Och bara de som inte spjärnar emot in i det sista kommer också att bli frälsta. De som framhärdar i otro också när de döda har uppstått. Och det är naturligtvis bland annat de här som inte får förlåtelse, varken i denna tiden eller den kommande. Jag repeterar också att synd mot den heliga ande handlar om att beskriva andens verk som ett verk av djävulen. Man gör det medvetet och avsiktligt, och avsikten handlar om att hindra andra människor från att komma till tro. Så det här är ju inte någon synd som man gör av en händelse. Utan det här är något väldigt medvetet. Om du mår dåligt en dag, så fundera inte på om du har gjort synd mot den heliga ande, för det har du säkert inte gjort. Det vet man. Och man funderar inte. Vi ska nu läsa en ganska lång text som jag tycker är något av det mest förbluffande som går att leta upp i den här branschen. Och det är profeten Hesekiel. Ni ska slå upp hans 16 kapitel och läsa 20 verser. Ganska långt avsnitt, från vers 44 till och med vers 63. Hesekiel 16 och 44. Det är ett Herrens tilltal till Jerusalem. Och det är ju strax före Jerusalems undergång, när Nebukadnessar intar staden och jämnar den med marken. Redan dessförinnan har ju Samaria, som blev Nordrikets huvudstad, gått under. Det skedde ju 722, alltså, ska vi säga, 140 år tidigare. Och ännu tidigare än det fanns det ju en annan stad som hade gått under, nämligen Sodom. Nu talar Herren till Jerusalem och inbegriper tankar om Samaria och Sodom. Och nu läser vi. Se, alla som brukar ordspråk ska på dig tillämpa ordspråket sådan mor, sådan dotter. Du är din mors dotter, hon som övergav sin man och sina barn. Du är dina systrars syster, de som övergav sina män och sina barn. Er mor var en hetitisk kvinna och er far en amoré. Din äldre syster var Samaria med sina döttrar, hon som bodde norr om dig. Din yngre syster som bodde söder om dig var Sodom med sina döttrar. Men du nöjde dig inte med att vandra på deras vägar och att följa deras vidrigheter. Snart bedrev du värre ting än det på alla dina vägar. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Din syster Sodom och hennes döttrar har inte gjort vad du och dina döttrar har gjort. Se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig. Därför försökte jag dem när jag såg detta. Samaria har inte heller syndat hälften så mycket som du. Du har begått så många fler vidrigheter än dina systrar att du genom dina avskyvärda handlingar har kommit dem att synas rättfärdiga. Därför skall du också bära din skam, du som givit dina systrar en ursäkt. Du, genom att du har begått ännu fler vidriga synder än det, framstår det nu som rättfärdiga i jämförelse med dig. Skäms därför och bär din skam eftersom du kommit dina systrar att synas rättfärdiga. Men jag ska göra slut på deras fångenskap. Sodoms med hennes döttrars fångenskap och Samarias med hennes döttrars fångenskap. Dina fångars fångenskap ska jag också göra slut på mitt ibland dem, så att du får bära din skam och skämmas för allt vad du har gjort och därigenom trösta dem. Dina systrar Sodom och hennes döttrar och Samaria och hennes döttrar skall åter bli vad det förr var. Även du själv och dina döttrar skall åter bli vad ni förr var. Men under din högmodstid ville du inte ens nämna din syster Sodom. Det var innan din egen ondska hade blivit uppenbarad, så som den blev på den tid då du blev förutmjukad av Arams döttrar och alla däromkring, och av filisternas döttrar som föraktade dig på alla sidor. Du måste själv bära straffet för din skam och dina vidrigheter, säger Herren. Ty så säger Herren, Herren. Jag ska göra med dig efter dina gärningar, du som föraktat eden och brutit förbundet. Men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta dig med ett evigt förbund. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas när du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas så att du av skam inte mer öppnar din mun när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Det här är ju en fantastisk text. Gud lovar att Sodom ska upprättas. Och det betyder ju alltså att det måste finnas frälsning för Sodom av alla ställen. Och det är ju inte precis något vi predikar varenda söndag. Och kanske inte heller ska predika varenda söndag. Det är ju inte alls på något sätt klart om detta gäller hela stan, om det gäller alla som fanns där eller om det bara gäller en större eller mindre minoritet. Men i alla fall, vi påminner oss att när Herren skulle gå ner till Sodom så förhandlade Abraham med Herren. Om det finns 50 rättfärdiga i stan så skonar du väl stan i dess helhet. Ja, säger Herren. Fast det kanske bara är 45. Skonar du dem då? Ja. Och så arbetar man sig ner till 10 rättfärdiga. Det borde det ju finnas. Så Abraham lugnar sig med det och Herren går ner. Och så visade det sig att det fanns inte 10 rättfärdiga. Stan gick under inte bara för att det fanns så många syndare utan för att det inte fanns några rättfärdiga. Så att när det nu lovas upprättelse åt Sodom så ska vi alltså hålla i minnet att det fanns inte så många rättfärdiga kvar när stan gick under. Och ändå lovar Herren en upprättelse. Stan ska bli vad den fordom var. Och detsamma gäller Samaria. Och vi undrar, hur tänker Gud? Jo, han noterar att Jerusalem syndade värre än alla de andra. Och så säger han så här: du har brutit förbundet med mig. Men det betyder ju inte att jag svarar med samma mynt. Varför skulle jag bära mig lika illa åt som du? Utan även om du har brutit förbundet så behåller jag det. Och i kraft av min trofasthet i din trolöshet så upprättar jag staden till sist. Staden kommer nu att gå under. Men det finns en fortsättning. Och den beror alltså på Guds trofasthet som gäller också i vår trolöshet. Och sen säger Gud så här: att när jag upprättar dig som har syndat värre än alla andra, så får jag ju ta de andra på köpet. Och då gör jag det. Och då kommer ju de andra paradoxalt nog att vara tacksamma både mot Herren och mot Jerusalem som syndade värre än de andra, så att det här blir möjligt. Detta låter ju som en ganska djärv tolkning, och det är det naturligtvis. Vi kan inte lägga allt för mycket tyngd på en sån här tanke. Men det står faktiskt så, och det här är ju klartext. Detta är inte liknelse eller symboliska tankar, utan det här är ju faktiskt rakt av ett löfte. Och vi kan jämföra med en text som Paulus ger oss i andra Timoteusbrevets andra kapitel. 2 Tim 2, vi läser 11 till och med 13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, förblir han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Är vi trolösa, så är han ändå trofast. Vore han inte det, så skulle han förneka sig själv. Så grundläggande är det här i Guds natur. Och vi kan förstå när vi tänker på Petrus och hans 3 gångers förnekelse, att Gud är ingen paragrafryttare. Du förnekade mig, du kan gå. Utan han räknar också detta som trolöshet. Så att Petrus får komma tillbaka och till och med får det ledarskap i gruppen som Herren hade talat om tidigare. Bakom det här ligger en sorts princip, en sorts tanke. Och det är detta att när vi blir Guds barn, så sker det genom en akt av adoption. Gud adopterar oss in i sin familj. Vi är adopterade. Och när man adopterar ett barn så gäller vissa självklara juridiska omständigheter. Du åker till Kina och hem kommer du med en liten 2-årig kille som du har adopterat. Han är nu ditt barn. Och ditt barn kan du inte slänga ut. Inte ens om man tänder eld på huset du bor i. Kan du säga nej, nu får du gå. Därför att du har bundit dig genom en adoptionsakt. Och det betyder ju alltså att Gud slänger inte ut oss även om vi syndar. Du är hans barn i alla fall. Han har adopterat dig. Ditt barn däremot har en rättighet som du saknar. Ditt barn kan säga nu går jag. Och du kan inte tvinga barnet att stanna kvar. Det kan ju till exempel bli ganska känsligt om barnets föräldrar dyker upp i Kina och vill ha hem sitt barn. Då kan det ju bli tvist inför rätta och lite av varje. Men ditt barn har där rättigheter att lämna dig, som inte har sin motsvarighet i din möjlighet att sätta ut barnet på gatan. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Vill vi gå, så får vi göra det. Vi är inte kidnappade, vi är adopterade. Men bara för att vi bär oss illa åt så sätter han inte ut oss på gatan. Detta misstolkas ibland, inte minst i det stora landet i väster där man både tolkar och misstolkar frimodigt. Där finns det människor som säger en gång frälst, alltid frälst. Och det är inte sant. Därför att om du syndar så slänger Gud inte ut dig. Nej, det gör han inte. Men ditt eget hjärta kallnar. Om du märker att du kan synda ganska tappert utan att det händer någonting, då kanske du blir uppmuntrad och börjar ställa frågan, hur långt bort från Gud kan man komma och ändå vara hans barn? Vi får testa gränserna så att säga ut mot periferin. Och en vacker dag kanske du har kallnat så i ditt hjärta att du inte längre frågar efter honom. Du kan gå din väg. Och därför står det så här, härdar vi ut ska vi också regera med honom. Eftersom efterföljelsen ju ofta är smärtsam, så frestas vi ju att liksom testa ut hur långt bort från Gud kan man vara och ändå fortsätta att vara hans barn. Och i den processen kan ju ens hjärta kallna. Och då kan det hända att vi förnekar honom så att han också förnekar oss. När vi var inne lite grann på det här fenomenet med nådegåvorna, så vill jag minnas att vi också rörde lite vid de falska profeterna som det talas mycket om i Nya testamentet och gamla med för den delen. Vi har ju hört och läst många skandaler med stora förkunnare inom citationstecken som rest jorden runt och haft väldiga kampanjer och möten och som till sist visar sig ha både försnillat pengar i stora mängder och haft dussintals älskarinnor och haft lite andra såna här affärer för sig. En sån människa har som regel börjat sunt och upptäckt att jag kan nu gjorde jag den här lilla affären med pengar där och med det där. Och ändå torkade nådegåvan inte in. Folk fortsätter att bli helade. Människor fortsätter att komma till tro. Alltså var det inte hela världen. Alltså kan jag fortsätta. Och så börjar man med knappnål och slutar med silverskål, som folk sa när jag var liten. Hela tiden växer det här. Tills dess att man kan komma så långt att allt samma sig borta. Man också förnekar den Herre som gav gåvan. Gåvan som blev en frestelse. Och därför finns det ju ett moment av att härda ut. Och det finns en risk att ens hjärta kan kallna så att man lämnar Herren. En gång frälst, alltid frälst, det är inte sant. Men vår trolöshet bryter inte Guds trofasthet. Jag minns en kvinna som sökte mig en gång, djupt förtvivlad. Hon hade blivit gravid av en händelse så att säga. Och i sin förtvivlan gjort abort. Och nu kom hon och talade mycket om detta, att nu är jag inte Guds barn längre. Och vi fick läsa de här texterna och vi fick titta på lite annat. Och så sa jag till henne, vet Gud allt om framtiden? Ja, det gör han så. Då visste han också det här när han gjorde dig till sitt barn. Ja, det gjorde han. Och han gjorde det ändå till sitt barn. Ja, det gjorde han. Då finns det förlåtelse. Inte minst därför att du nu ångrar det som hände. Du får nu ta chansen att förstå vidden omfattningen, barmhärtigheten i Guds nåd. Är vi trolösa är han ändå trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Och detta är alltså förbundstanken. Gud vill ju ingå ett förbund med oss. Vi flyttar inte bara ihop, utan vi gifter oss. Och de löften man ger är ju ett trygghetsstängsel. Jag minns när min hustru var gravid med vårt första barn. Hon blev så fruktansvärt illamående så det var rent förfärligt. Hon låg hela dagen på en säng och ulkade i en hink. Jag minns när jag kom hem från jobbet en dag. Och hon låg där och lägenheten såg ut som det hade gått någon sorts orkan igenom den. Hon tittade upp från sin hink lite ynkligt och så sa hon: Sven, det är nöd nu. Därför talas det i Bibeln om rätten att bli Guds barn. Johannes gör ju det i sitt första kapitel. Första kapitlet 11, 12 och 13. Han, det vill säga Kristus, kom till sitt eget, alltså till Israel. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. De flesta tog inte emot honom, säger Johannes, men det fanns de som gjorde det. Och de fick rätten att bli Guds barn. Och det är alltså adoptionstanken som döljer sig bakom det här. Och sen kommer en väldigt märkvärdig fras. Den 13:e versen sätter ju myror i huvudet på oss om vi bromsar till och ser vad där står. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Vem var det nu som gjorde att de kom till tro? Ja, det var Gud. Och det är ju intressant. Därför att detta att bli född på nytt. Jag menar, du är ju född av dina föräldrar. Och det var ju inte du som hittade på det. Utan i bästa fall var det ju dem. Om det inte var en ren olyckshändelse. Men det var ju alla händelser inte du som bestämde att du skulle bli till. Du är helt oskyldig. Och nu gör Johannes en liknande iakttagelse här. Initiativet ligger i Guds hand. Han såg till att några tog emot sonen, medan andra inte gjorde det. Och Johannes är väldigt inkörd på det här. Vi läste häromdagen i Johannes 6:44. Och vi kan göra det igen. Där Jesus säger: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Alltså, initiativet till frälsningen ligger hela tiden hos Gud. Det är Gud som skickar sonen till jorden för att frälsa mänskligheten. Ja, det är så att säga på den kollektiva nivån. Men det är han som bjuder upp dig och mig personligt. I 12:e kapitlet hos Johannes finns det en annan intressant notering som flimrar förbi i förbifarten. Johannes 12:20. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Ett sådant konstigt svar. Här kommer de här två lärjungarna och säger, ja, vi har ett par greker här som vill se dig. Ja, det är dags för mig att dö, säger Jesus. Det låter ju som goddag yxskaft. Men det är det inte. Därför att förut har han sagt upprepade gånger, jag är bara utsänd till de förlorade fåren av Israels hus. Men nu börjar fadern dra hedningar till honom. Och då förstår han, nu är min tid ute. Det har han nog förstått förut också, men han kopplar ihop de här två händelserna med varandra. Innan fadern började dra i hedna folken så fanns det ingen anledning att förvänta att det skulle komma en enda grek och fråga om de kunde få träffa Jesus.